Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Öppet sinne. Jag heter Paul Elvaje. Och det här är första gången som jag väljer att återuppladda ett avsnitt. Det här var tidigt i Öppet sinne, när det fortfarande hette Paul Elvaje podcast. Och jag ringde min kollega Göran Zachrisson och frågade om han ville vara med i podden. Och han tackade ja, till min förvåning. Jag trodde verkligen inte att han skulle göra det. Jag hoppades ju såklart, men i mina ögon så var ju det här en mega legendar inom sporten. Och att kunna få ha en sån legendar som Göran Zachrisson som kollega var otroligt stort, och att han väl tackade ja till att vara med i min podd kändes ju bara, ja, jag vet inte, jag kan väl inte beskriva det med ord, men jag såg väldigt mycket fram emot det samtalet jag skulle få ha med honom. För här skulle jag få möjligheten tidigt i min intervjukarriär att intervjua Göran Zachrisson, som är känd för sina intervjuer, känd för allting han har gjort inom sporten, och tråkigt nog så har han lämnat oss för bara några dagar sedan. Och därför väljer jag att återuppladda det här avsnittet, dels för att ni är några som har hört av er, att ni har lyssnat på samtalet igen och att samtalet är väldigt uppskattat. Och någonting som fastnade för mig i det här samtalet, för er som inte har hört det så kommer jag inte röja det, men det finns en punkt där jag hade en fråga i mitt huvud där jag ville fråga om hans starkaste minne i karriären. Men jag valde att ändra den frågan till starkaste minnet i livet. Att jag valde att byta ut karriär mot livet är jag väldigt, väldigt glad över. För att det ledde till någonting väldigt stort i den här podden. Men jag låter er lyssna på samtalet själva, så får ni se hur mitt möte med Göran Zachrisson var. Så här får ni höra.
Vägen in i en sån berättelse, det är egentligen att börja med en fråga. Och då gör det försiktigt. Om du har till exempel, nu kommer jag tillbaka till fötter, men det kan också vara händer eller någonting annat. Och du ser inte vem det är, men det är närbilder av det här. Då kan jag säga, vågar han? Och frågan är också om man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga, det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting är ansatsen.
Göran Zachrisson, välkommen till Paul Elvaje podcast.
Tack.
Jättekul att få ha dig här, för du är ju en riktig legendar inom det området som vi jobbar med, som är tv och media.
Det är dina ord.
Det är inte bara mina ord, det är väldigt mångas ord faktiskt. Och jag har frågat lite folk vad de tyckte att jag skulle ha med för folk med i podcasten. Du har nämnts av fler, och jag har även haft dig i huvudet att jag absolut vill ha dig här. Men när fler personer började säga att Göran Zachrisson måste du ta in, då kände jag att jag måste nog höra av mig till honom ganska snabbt. För du och jag har ju inte träffats egentligen i person förrän idag. Men jag har ju sett dig under hela min uppväxt. Så jag undrar, hur var det att vara en sån fritänkare på den tiden då du började med tv och allting var liksom så här skulle du göra? Så du är en liten mallbrytare där med hur man gjorde.
Jag skulle inte beskriva det som fritänkare, utan jag tänkte, så för mig var det inte fritt, utan det var ju att försöka se saker som jag begriper. Och jag var ju inte där för att begripa saker som Plex eller Grive eller Bosse Hansson eller Arne Hegerfors eller vem det nu var, eller någon annan, utan jag var ju där för att begripa saker som jag ser dem. Så det var nog, jag känner inte så.
Men många ser det ju på det sättet, som att du faktiskt skulle kunna vara så.
Jo, men det är nog bara därför att jag inte sa vad de sa och vad andra sa. Och jag var väldigt noga med att behålla mitt eget språk. Och sen tyckte jag att man skulle visa mycket mer med bilder. Och jag tyckte att tekniken hade den största betydelse. Långa brännvidder, high speed, alla typer av effekter, vidvinklar. Ljudet hade stor betydelse. Och förutsättningarna. När vi kom till en målgång någonstans, då hade vi varit där och tittat på var kommer stolen, var står solen klockan 3 när de går i mål. Och då visste vi vad vi skulle bete oss, hur vi skulle göra och allt det. Jag hade med mig en filt som vi använde som skydd. Därför att normalt efteråt så vill man tala med människor, inte nödvändigtvis segraren med någon annan, och det är ett hiskeligt liv. Och då ville jag döva ljudet så mycket som möjligt, och filten hjälpte till att ordinera det hela. Och vi kunde också därför sända de här samtalen efteråt, eller jag kunde använda dem när vi presenterade. Och sen var jag förberedd med, jag talade med redigeraren, jag sa vi kommer att komma in här då och då. Jag tror att det kommer att bli på det här sättet. Vad ska vi ha för musik? Och så tog vi fram det, så att på den tiden med film och sen lite annat. Men var det nödvändigt att inte bara få filmen framkallad, utan att även musiken var klar. Så att vi kunde redigera och visa det här i tid. Det var alltid en tidsgräns faktiskt. Det var alltid tidsstress.
Vad hade ni för tidsgräns?
Jo, vet, klockan 5, om det skulle gå i sändning klockan, ja, Sportspegeln var väl 8:30 eller något sånt där, och det ska vara klart till att vi ska in i skanner, det ska in i olika saker, och du måste, och det tar en timme att framkalla, och du räknar bakifrån. Det är så. Och dessutom ska du spela över musiken, den du ska använda, och sen ska du redigera det. Och det tog ju tid.
Och det här är också en tid då vi faktiskt klippte film med sax.
Ja, och jag tycker att det var väldigt nyttigt, därför att då får du respekt för det här. Och jag skulle önska att fler av dagens reportrar och andra lär sig det här eller får pröva det här. Så att de inte bara pratar för fort, vilket jag tycker de flesta gör. Och sen att de också har tid att tänka på, vad är det jag egentligen ska säga? För det finns väldigt många idag, mycket mer än då. Så, ganska ointressanta kommentarer, självklara kommentarer. Låt det vara.
Vad skulle du säga är det största misstaget som många gör, de nya som kommer in i branschen?
Först är, som jag sa, att de flesta talar för fort. Och sen är det ju så att det bästa språket, det är bild och ljud. Och du kan hjälpa till med lite musik och lite annat, eller tystnad. Och tystnad idag skapar ett stort intresse, därför att det är så ovanligt. Jag älskar tystnad. Då blir det koncentrerat, men du måste också ha någonting som leder fram till tystnaden. Jag tror att tekniken och möjligheterna som mediet egentligen erbjuder används inte tillräckligt.
Jag måste bara backa bandet där. Vilket år var det du gjorde de här golfreportagen när ni tänkte efter solen och ni var tvungna att klippa med film? Jag tänker för de som kanske inte har jättestor koll på din ålder.
Nej, de första var ju, alltså, jag började ju där på 60-talet. Och jag började med golf, men jag har sysslat mycket med idrott. Och sen gjorde jag andra saker. Och så försökte jag visa det. Och jag är ju tacksam att jag fick den möjligheten. Att jag fick den friheten. Och det finns ju ingen sport som jag inte har hållit på med. Och några av de stora ögonblicken, det var ju en viktig boxningsmatch. Eller Tour de France, eller Giro d'Italia, cykel. Cykel är ju otroligt läckert att följa. och man kan, som man verkligen kan, där man verkligen kan bry ut sig ordentligt. Inte bara miljön, utan det är en stor grej. Det är mycket folk.
Och det är min pappa från Spanien, så han är väldigt besatt i cyklar. Så jag känner till det. Jag tror inte alla här hemma kanske direkt har så stor koll på cyklingen och hur extremt stort det är när vi kommer lite ner, mer mot Sydeuropa. Vilka av de här tävlingarna har du täckt och på vilket sätt jobbade du då?
Ja, tyvärr har jag inte sett Vuelta. Men jag har sett Giro d'Italia flera gånger. Jag har också några gånger varit på, och en gång särskilt nästan en månad på, följde vi sista etapperna i Tour de France. Tour de France är ju givet det största, men där är det också så spännande att allting måste planeras så väl. Och du har ingen tid att planera, för du kommer dit. Och när jag åkte dit med en fotograf, och det var svartvitt på den tiden, så för 71 eller något sånt här, så, och vi träffades på flygplanet. Han heter Dan Holmberg, en mycket skicklig fotograf. Och vi satt bredvid varandra för att flyga då till Paris och vidare och söka upp, för Fåglum låg då trea i loppet. Eddie Merckx var i ledning. Och då sa jag till min polare då, nu under Dana, så att jag vet inte vad du vet om cykel. Jag vet var Frankrike ligger, så. Och då så sa han, jag kan också cykla, men jag har egentligen ingen aning om var Frankrike ligger. Och på det sättet började vi filma, och vi hade så, det var så givande. Och det är klart att vi arbetade ihjäl oss, eftersom men vi var unga och starka, och det var så imponerande. Och en del av de här bilderna som vi lyckades ta, som vi tog från bilen som vi körde med, och en del av lösningarna, och det var bra. Jag kan säga det, att det var riktigt bra.
Och det tvivlar jag inte på, för du nämner en grej som jag tror kan flyga över huvudet på väldigt mycket folk, men det var att jag med på golfbanan, så tänkte du, var står solen vid en viss tid? Och det här är ju någonting som folk till och med kan ställa sig och filma i motljus i dagsläget och inte ens tänka på det här med sol. Vad är det som har gett dig den här, vad ska man säga, totala, vad heter det, klarheten i vad som behövs för att få det perfekta, liksom bilden, ljuset, intervjun?
Jag vet inte, men det var väl samtalen med de ljudtekniker och fotografer och ljudtekniker och allt. En gång så, ljudtekniken får man inte glömma bort. Nu hade vi ingen den här gången, men en gång så filmade vi en kanotist, en av de bästa i Sverige, glömt bort vem det var. Han var Sveriges bästa kanotist uppe i Värmland. Det var en underbar sjö som var helt avskild från resten av världen. Och det var någonting som skulle gå för Sportspegeln dagen efter. Och då filmade vi honom när han paddlade, och på olika sätt statiskt från strandkanten med båt ute efter följebåt, satte kameran på kanoten och hoppades att det skulle få vara kvar. Alltså vi filmade honom helt enkelt. Och när vi sen kom tillbaks till det lilla hotellet, och jag hade intervjuat honom men separat, och då kom vi på att vi behövde synkronisera när paddeln träffar vattnet, paddeltagen. För vi hade inte kunnat ta det synkront, för att det skulle redigeras på olika sätt, och det var meningslöst egentligen. Praktiskt omöjligt helt enkelt. Och då satt vi på hotellrummet och undrade, hur ska vi göra med det här? Och då stack Robert Hedström, hette han, upp handen och sa, jag tror att jag har det, sa han. Och så jag kommer tillbaks. Och så försvann han, och så kom han tillbaka. Och då hade han köpt på apoteket ett paket med kondomer. Och då satte han kondomerna på mikrofonen. Och så la han mikrofonen i badkaret som han hade fyllt med vatten. Och så paddlade han med händer i takt med den som fanns. Han hade ju hörlurar och allting. Så vi hade ett perfekt ljud på alla paddeltag. Och slingan var redan gjord. Och då hann vi lägga det och klippa ihop det. Och det är så det går till. Alltså man måste vara lite förnulig. Och vi hade ju fruktansvärt roligt åt det hela. Men det är klart, vi gjorde det där med största allvar. Och så är det. Hur ska vi göra det här? Ja, så kan vi göra, ja. Alltså du får Och det är väl det som är charmen med det här arbetet.
Få improvisera och hitta lösningarna.
Ja, och jag skulle säga det än idag.
Har du någon mer sån här grej där ni har gjort något lite, ja men verkligen fick tänka utanför boxen? Jag menar, det är inte alla som kanske tänker, vänta, vi köper kondomer och sätter det på en mikrofon, sätter ner i ett badkar och kör.
Ja.
Är det någon mer gånger då ni har hamnat i någon liknande situation?
Ja, säkert, men jag kommer inte på några direkt sådär, för det gör man inte. Jo, alltså det är ju den här förberedelsen. Och det är ju likadant som man... Nej, det, och sen är det sinkadusen. Och sinkadusen ska man aldrig underkänna. Och en gång så skulle boxaren Lillen Eklund som de sa, han skulle möta en svart engelsk boxare. Tungvikt. Som jag nu naturligtvis har glömt bort. En viktig match. Europamästerskap. Och namnet kommer sen. Men då skulle jag filma den här svarta boxaren. Och jag hade då på mig ett par skor som jag fortfarande har, som jag anser var det elegantaste, mest välputsade, bruna skor. Och när han fick se de här skorna så blev han oerhört road när vi satt och pratade och intervjuade så här. Och då sa han det. Bruno, Frank Bruno hette han. Och Frank Bruno, tungviktsboxaren, tittade på mina skor och sa, nice shoes. Och jag sa, yes, but it's mine and I'm not going to leave them to you. Well, that's fine, I've got bigger feet than you, sa han då. Och så, men med den här lilla enkla saken och det här ögonblicket så hittade vi varandra. Sen var han oerhört öppen, språksam och vi hade hur trevligt som helst. Och han berättade också om vad han trodde om Eklund och hur han ska göra. Och han hade en stor respekt för honom. Han sa, he's big and he's heavy. And his punches will stay with you, sa han. Själv var han snabb och giftigare. Han vann sen. Men det är så kolossalt viktigt om du intervjuar någon och samtalar med någon alltid, att ni hittar varandra. Och det kan man bara göra om man är sig själv. Mm. Och sen att man ställer och funderar verkligen på, vad kan den här personen egentligen berätta om? Och vad är den här personen egentligen villig att berätta om? Och det är också en del av förberedelsen. Den är förmodligen det viktigaste, att hitta människor och att vara rak.
Vad skulle du säga, eller förlåt, hur mycket research gör du innan du intervjuar en person?
Jag vet ju normalt vem det är eftersom de ingår i massmedia. Det var en Bruno, det visste man ju om och så vidare. Muhammad Ali vet man vem det var och är, eller och så vidare. Så att det gjorde jag mycket. Men jag ringde. Jag försökte ringa tränare. Jag försökte ringa de som har träffat. Jag försökte kolla. Och det handlar egentligen mest om... Allting handlar om förtroende. Och så får du inte mygla. Och har du sagt en sak, stå vid det. Och är det så att du inte står vid det, så får du dåligt rykte. Och då är det ingen som vill ha med det att göra. För det sprider sig inom idrotten.
Har du sett någon som har fått dåligt rykte och försvunnit? Utan att nämna namn nu, men...
Ja, jag har sett... Jag ser någon som är... De får inte någonting gjort. Nej. Och det... Så här är det i alla branscher och allting. Men det är särskilt känsligt det här, därför att ibland... Så att inte en intervju blir helt enplanig, så måste du gå lite längre. Eller framförallt söka sig till andra vägar. Och du ska inte vara rädd för det. Det är väldigt mycket fråga om lyssnande också.
Tycker du att du ser mycket intervjuare eller reportrar som inte reagerar på följdfrågor kanske?
Ja, de har redan planerat följdfrågan. Det märks ju. Men det är det att många som intervjuar och allt. Och därför så tycker jag att deras förberedelser är de viktigaste så att de är trygga. Men jag ser ju det att de följer ju en mall. Det hörs med en gång. Och då tappar jag intresset i alla fall. Men, och sen kommer vi tillbaka till de flesta, de talar för fort. Och då hinner man inte med. Det blir ett chatter. Och det är oskönt. Det är bättre att... Och min roll är ju inte att synas. Min roll är att lyssna. Men för att ha någonting att lyssna till så måste jag entusiasmera en person. Eller göra det intressant helt enkelt. Annars går det inte.
Det är lätt ibland att den som intervjuar glömmer att det faktiskt är gästen som är i fokus.
Ja, det är... Det finns inget viktigt. Och med mig såg du såg inte röken om mig de första åren. Jag visade mig inte. Jag hördes bara. Och jag tycker att jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta i den ändan. Fast idag nu är jag så mycket äldre och då vill de gärna att jag syns någon lite stans. Och då gör jag det. Men jag vet ju att det viktigaste är ju att inte synas men att höras.
Hur skulle du säga att branschen har förändrats? Hur länge har du varit i branschen?
50, alltså 65, låt oss säga 65, det var lite i början där. Sen är det till, jag håller ju fortfarande på.
Ja, jo.
Det är det.
Så runt 65 startade du?
Ja. Ja.
Vad skulle du säga, alltså, jag förstår ju att det har förändrats otroligt mycket, men jag vill höra från dig.
Jo, nej, men det som är främst förändrar det är, tycker jag, utbildningen, journalisthögskolornas lärare och annat, vad de får lära sig, det tror jag inte särskilt mycket på. Jag tror också att tekniken har blivit en helt annan och det är klart att den, eftersom det är mycket lättare nu att sätta upp en grej och få en grej och få ut en grej, där man förut måste spela in, se till att det blir framkallat och... Ibland förr, när Sveriges TV i sin oändliga vishet valde en filmsort att använda som vi skulle använda till nyheterna, så fanns det ibland inte, när vi var ute i Japan eller någon annanstans, så var det svårt att hitta laboratorier. De valde inte den självklara Kodak och omvänd film och sånt här. Det var ett misstag. Så att det som då var så krävde för väldiga förberedelser. Var ska vi framkalla? Var ska vi dra ljudet? Hur mycket tid har vi det? Vilket avstånd är det? Kan vi lita på det? Hur är det? Var sitter klipprummet? Så vidare. Om du inte visste de här sakerna så då var det ju ingen idé att göra någonting för du kunde inte få fram det. Idag är det ju mycket lättare. Och jag är inte säker på att det därför nödvändigtvis alltid blir bättre.
Kan det bli lite också ibland när allting är mycket lättare att man inte respekterar verket?
Jo, det tycker jag. Jag tror det. Jag tror det. Och så tycker jag det att i många fall, nu tittar jag tittar inte så mycket på TV så att jag kan inte hållas för det. Men vad jag har lagt märke till det är att det är inte säkert att alla har förstått betydelsen av tystnaden, av ligg lågt och tala inte så mycket. Vi förstår mycket mer. Bilden är egentligen det bästa, ljudet och bilden tillsammans ännu starkare. Ligg lågt. Låt saker berättas. Berätta din historia. Men du behöver, ibland måste du kommentera saker så här, men i de flesta fall behöver man inte kommentera det som är självklart, för det ser vi. Det är en skillnad. Och jag gick ingen utbildning och allting, men vi pratade mycket mer sinsemellan, tror jag, än vad man gör idag, om just den lösningarna och det tekniska och alltihopa och sånt där. Men vi hade ju varje tisdag varit på TV-sporten i alla fall, genomgång och de genomgångarna var ju otroligt viktiga.
Har vi blivit dåliga på att dela med oss av våra kunskaper?
Ja, det tror jag. Men det är liksom inte ditt fel, utan jag tror att det ligger i ledningens fel. Och jag tror att många idag är då. Vi hade i alla fall, jag tror faktiskt att det är det. Det är inte, jag tror man ska respektera mera betydelsen av yrket att berätta.
För jag får, jag vet ju att vi sitter ju på ett hav av kunskap allihopa, och om vi alla skulle kunna mötas upp och bara dela med oss av våra små tips och tricks och sprida den lilla verktygsboxen till alla andra, så tror jag att vi alla skulle kunna expandera vår kunskap och bli mycket, mycket bättre. Jobba som mentorer åt varandra.
Säkert. Alldeles säkert. Och jag tror också att...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Att titta på filmer tillsammans. Alltså tala om det. Vad är det som är bra med? Eller olika typer av berättelser som är. Om, framförallt eftersom vi sysslar med idrott. Om idrott. Och det finns ju en oändlig massa att berätta.
Och du har ju ett hav av erfarenhet med tanke på alla åren du har jobbat inom tv. Så jag undrar över några reportage som du har gjort helt valfritt från din sida som verkligen har stuckit ut på vilket sätt som helst egentligen.
Det är svårt att säga det. Jag tyckte några grejer vi gjorde från Tour de France som ändå gjordes under brinnande krig. Så att säga. Vi skickade hem och vi gjorde och sen... skulle det framkallas och vi skickade mer klippanvisningar och vi åkte tidigt ut någonstans utanför den där lilla byn där vi hade lyckats hitta en hotellrum över natten och någonstans där det inte var ljud i närheten där jag kunde läsa in den text jag hade skrivit på natten och sen gällde det att hitta en flygplats och skicka hem det. Alltså de här, att gå igenom det här, det var ju, jag menar, efteråt är det ju, är det ju kul, men det var inte så enbart lätt. Det var det inte. För att sen skulle vi ut bland cyklisterna igen och lämna olika rapporter och allting. Men det var kolossalt roligt ändå. Tillfredsställande. Vi åkte ner till Småland. Och en gång, vi skulle göra en berättelse om en gångare. Vars namn jag naturligtvis just nu har glömt bort i hastigheten, som skulle vara med 72 i München. Och då hade vi hittat en sån här riktig långskjutare som vi kallade det. Och det var så 800 mm brännvidd. Optiken är 1,5 meter lång. Den har en speciell ett stöd för att hålla sig stilla. Och du kunde gå, om det kom en gångare 600 meter därifrån, då får vi bara med fötterna. Och den här satte vi dessutom high speed batteri på, så att vi fick slow motion. Och så fick vi tag på gångaren och så hittade vi en raksträcka. Han visste. Och så skickade vi bort honom längst bort på den här raksträckan, 1,5 kilometer. Och när jag vinkar så här, så kommer du. Och sen var fotografen och jag tvungna att tillsammans följa med skärpan och se till att kameran gick runt och allt. Men då blev det plötsligt lite, det blev också en viss spänning med lång brännvidd, för att det är oskarpt bakom, det är oskarpt framför. Det var Och med den här, att vi gör det nu i slow motion också, så är det ju väldigt lättare, mycket lättare att sätta en rolig musik på. Långsam lite beat. Alltså så här. Och då plötsligt passar det också mycket bättre när man redigerar sig, när man talar om den här, eller om han får tala själv. Så blir det faktiskt bara en sån enkel sak, den blir ju faktiskt spännande. Bara för att så har vi inte sett det här förut. Och han rör ju fötterna naturligtvis när han går. Men med den här långa brännvinden så verkar det inte som om han flyttar sig framåt. Och det blir en härlig effekt. Och många sådana här saker har vi gjort.
Vilket år var det här?
72. Inför München.
Jag får så här... nästan lite, du känns som en Ingmar Bergman av reportage. Full fokus på allt, tänker på, ja, men du tänker på mycket, och det är häftigt att höra bara. Du har verkligen stora tänket. Du är inte bara reporten som kliver in och gör ditt jobb och går hem.
Nej, jag vill ju att alla människor ska bli engagerade. Jag vet, ibland kan man kan göra det vackert, man kan göra det lite som spännande, man kan göra det, och det roligaste är om man gör någonting i början när man inte riktigt vet vad det är frågan om, och den bästa för mig är, den bästa är vägen in i en sån berättelse, det är egentligen att börja med en fråga och då göra det försiktigt. Om du har till exempel, nu kommer jag tillbaks till fötter, men det kan också vara händer eller någonting annat. Du ser inte vem det är, men det är närbilder av det här. Då kan jag säga, vågar han? Och frågan är också om man kan. Och då vet man inte vad det är för någonting. Och så kan jag säga, det har ju naturligtvis med ansatsen. Allting i ansatsen. Och så klipper, och så har du har svag musik innan, så tar du bort den och så går du ut eller klipper med en gång, och då ser man att det är Patrik Sjöland Patrik Sjöberg som står och fingrar för att gå fram och bak, för att han ska hoppa över 2,5 meter eller vad det nu är. Och då har du presenterat höjdhopp, så att det är, för det är också mod. Och jag vet ju att han gillar det, därför att du måste våga gå på de här höjderna, annars så kommer du aldrig över dem. Och då har du någonting att prata om. Och så blir det en berättelse. Och då kan det bli en berättelse som bara handlar om mod. Och då gäller det bara att se till att man skriver en påannons som Bosse Hansson, eller vem det nu är då, kan läsa den. Att vi ska se det här så och så alltihopa, men i idrott kanske som man inte tänker på, men som inom all idrott så i många fall, de flesta fall, handlar det om mod. Och så kommer det här, och då hörs det ihop, och då blir förberedd alltså i studion och där, och sen efteråt så är det bara meningen att man ska fundera på det, och då är det kul, då har man flyttat pjäserna någon annanstans. Så att det inte bara handlar om höjderna och sånt här. Va? Det...
När upptäckte du för första gången att du hade ett öga för de här sakerna? När klickade det för dig att du började se historierna och att du ville berätta?
Ja, det var på Tour de France. För det gjorde jag ganska tidigt. Då var jag vikarie över sommaren på TV-sporten. Och jag hade gjort några grejer tidigare och alltihopa. Jag hade arbetat med fotografen, men det var genom fotografen och ljudtekniker och redigerare som jag såg möjligheterna med det här. Och det skapar ju också en viss disciplin, därför att du kan inte komma till en söndag kväll när du har en timme på dig att sätta i ordning 5,5 minut med musik och med allt, om du inte har allting tillgängligt. Det går inte.
Hur fick ni musiken? Skapades den till reportagen eller använde du av musik som redan fanns?
Ja, någon gång hade vi den lyxen. Men vi valde ut, och en av redigerarna var väldigt duktig musiker, så jag pratade ofta med honom. Och ibland visste jag att det här behöver vi liksom lite tungt. Här behöver vi lite lättare, här behöver vi väldigt sprött. Eller, alltså, det var olika. Men det är roligast när du sätter det tillsammans med det här andra. För då blir det kul. Och du ska inte vara rädd att bryta den. För en gång när Stenis åkte ner för en träningsback i, jag tror, någonstans nere i Italien. Så då hade jag valt Dixieland. Och det passar inte, jag märkte ju det, det passar ju inte alls in. Men det blir kul, för att han hade aldrig åkt skidor till Dixieland tidigare. Och nu fick han göra det. Och Stenis efteråt, han sa också att det var roligt det där. Men det framförallt också bra därför att det var lite annat. Man ska inte vara rädd för det. Bryt.
Hur tänker du när du väljer musik?
Ja, det viktigaste är ju inte att det behöver vara i takt med hur de går eller vad det är, utan en del är ju glädje, en del är lite spänningsmättat och en del och det kan vara precis vad som helst. Men normalt är det ju, det kan vara sång någon gång om det är en sekvens när någon gör någonting. Och det gör ingenting. Du ska inte vara rädd för det heller. Men helst är det att du vill skapa en skön känsla hos den som tittar.
Jag är lite nyfiken på din barndom. Hur började livet för Göran Zachrisson?
Ja, det var nog liksom ingen framgång. Jag var rätt bråkig och sånt där. Men jag sysslade mycket med idrott, gjorde jag. Men jag blev redigerad. För att jag åkte till... Jag gick i andra ring i Djursholms samskola och vi hade fått en ny rektor. Jag tror inte han fattade riktigt vad det var frågan om. Men då, jag hade kvalificerat mig till SM i slalom och storslalom uppe i Tärnaby. Och då fick man normalt åka. Till och med militärer fick åka. Alla fick ledigt för det. Men han gav mig inte ledigt. Men då åkte jag i alla fall. Och då när jag kom hem så insåg jag ju att det är inget bra, jag kan ju inte be mamma och pappa skriva ett intyg till mig när de vet vad jag har gjort. Och då satt jag var ju tvungen att skriva intyget själv och det var det jag föll på. Och andra sidan hittade jag en bättre skola så att, som där tog studenten. Så det var, men så var det.
Vad tog du studenten i?
Allmän engelska och tyska och franska och alla möjliga saker och matematik och allt vad man, filosofi och allting. Jag hade en väldigt bra sista två år då när jag gick där. Han var lärare både i matematik och filosofi. Men på den tiden var det ju muntlig examen också. Så innan man sprang ut med mässan. Bättre för.
Ja, det låter i alla fall så. I alla fall när det kommer till gymnasiet. Du nämnde filosofi där, då blev jag lite intresserad. Är det någon, läser du någon filosofer? Är det någonting som har påverkat dig?
Nej, men alltså det är ju självklart att om man vill leva, vill man läsa om någon som är pessimistisk ska man ju läsa Schopenhauer. Men, och det är ju självklart att mycket av vårt samhälle, även om kanske inte alla är medvetna om det, är uppbyggt kring filosofi och genom filosofin. Vi har ju ärvt från Frankrike, från England, från överallt, från Tyskland. Och vi har haft egna tänkare, så att det är nog självklart. Det är ju själva fundamentet i ett samhälle. Det är inte en sån här statsminister som plötsligt, det kan vara, men jag har inte sett några på några år. Men utan det är ju andra tänkare som formar allt ifrån romartiden och från de tidigare.
Hur har ditt eget tänk på samhället förändrats under dina senaste 40-50 år?
Ja, det är mera tonen. Alltså vi hade ju mycket större respekt förr i tiden. Och man använde inte det tonläge som man många gånger gör idag. Och kanske hade vi också större krav på politikerna, och kanske hade också de större krav på sig själva. Det tror jag. Jag tror mycket av det här har med utbildning att göra. Jag tror mycket har att göra med att man inte... Det kommer tillbaka till samma sak, och det är skolan. Har du en bra skola och en bra utbildning, så blir samhället därefter. Och det tror jag många... Jag vet faktiskt inte hur många studier och mycket studier som den här regeringen har gått igenom. Jag vet inte det. Och att gå igenom och studera och gå på universitet och försöka ta betyg och till och med ta studenten och allting sånt, det är ju en fråga om disciplin. Och jag tycker att sitter man i regeringen, då ska de också gå igenom en propedeutisk kurs innan i ekonomi, delvis politik och så att man, psykologi inte minst, men så att man vet vad det är frågan om, man förstår mera vad det är frågan om. Annars får man inte vara där. Det tycker jag.
Är det för få människor som kanske har ett för öppna ögon, inte sagt?
Ja, och det är ju de människorna som är roligast att tala med och som är roligast att lyssna till. Och människor som verkligen har underkastat sig. Försökt lära sig. Och försökt leva därefter. Det måste respekteras. Och det vet jag inte om de har gjort alla politiker.
Vad inspirerar dig? Jag tänker på folk. Finns det folk som inspirerar dig som du tycker har bra värderingar och tankar?
Ja, det är ju alla de som går och vågar utanför. Det är ju klart. Det inspirerar alltid. Någon som är rolig, som verkligen är rolig. Och det finns gott om, och så människor med absolut integritet. Många idrottsmän är sådana, har jag märkt. Men det är ju också så att ju mer du kan om en sak, desto mera integritet tycks du ha. Jag tror att det där hör ihop. Och det vore egendomligt annars. Du vågar säga ifrån om du kan någonting. Du vågar säga ifrån om du inte är för mycket beroende av om utvecklingen omkring dig och allting sånt. Försök att göra det så oberoende som möjligt.
Hur gör vi det?
Ja, jag håller på fortfarande.
Men om vi återgår lite till din ungdom, så tänkte jag, vad ledde dig in i sportbranschen och tv?
Ja, det var min bror. Det vill säga, min bror, han var galoppkommentator för tv-sporten. Och då hade tv-sporten, Gert Engström, han var då chef för det där. Han hade köpt in 10 eller 15 entimmars program om golf. Matcher mellan amerikanska spelare, svartvitt naturligtvis. Och då frågade han då på ett möte, är det någon som kan någonting om det här? Och då sa Björn, min bror, att det med Göran håller på med det här. Jag var då redaktör för Svensk Golf också, och skrev och lite på, försökte överleva. Och då och Plex understödde det här. Vi hade inte träffats, men han hade visst att jag höll på med det. Och då ringde de och sa det, och så var det bara att komma dit och så börja. Med en frilans naturligtvis. Alltså, och det ena gav det andra. Och då, det var ganska, det var bra. Jag märkte att jag tyckte om att berätta. Och då, jag spelade squash. Och då sa jag det, jag kan göra, de hade någon sportsändning en lördag. Och då sa jag, kan göra en berättelse om squash här. Så visa vad det är, för det var inte många som visste om. Ja, då fick jag 10 minuter på mig, det var en lång film på den tiden. Och sen jag berättade om squash. Och så gav en sak det andra, gav det tredje, och då var det så. Det var kolossalt roligt allting. Det var bara positivt, för allting var nytt. Allting var nytt, och man visste bakom varenda hörn finns någonting som är spännande. Vad du än gör. Ja, jag hade ju tur. Men jag fick lägga i, och det var ju jag var tvungen att göra andra saker och skriva andra saker. Och eftersom det var ju monopol och jag fick 200 kronor om dagen, men jag var nygift och det gick inte. Alltså.
Stora pengar.
Ja, stora pengar. och det, så var det ju. Men det är bara nyttigt. Det är bara att gå på. Alltså jag märkte det att det här är det roligaste jag har hållit på med. Det var kul alltså.
Och du är kvar, så det är tecken på att du verkligen...
Ja, nej, men jag tycker det är vansinnigt. Jag tycker det är kolossalt roligt. Och när jag ser någonting och kunna komma, om jag skulle berätta någonting, om jag skulle få 5 minuter, om de sa det på via satsen, du får 5 minuter på nästa söndag, du får göra vad du vill. Så skulle jag direkt ringa för kolla upp vem är fotograf och vem är ljudtekniker. Eller om det bara är fotografen som blir det hela. Och sen skulle jag fundera på sig själv. Jag vet inte vad jag skulle göra, men nu sittande här. Men jag skulle, alltså jag ser ju utmaningen. Alltså det är fruktansvärt roligt. Tänk att göra någonting som de inte har tänkt på. Det är ju grejen.
Att hitta det nya.
Ja, det är ju drömmen alltså. Och den, jag kommer ihåg en gång när jag gjorde några gånger saker om våren. På vår, alltså där, nu har våren kommit. Sånt där. Ja, då sa han, heter Kjell Andersson, som då var redaktionssekreterare, sa han, vi behöver någonting på söndag till, om våren. Jag sa, det finns ju ingen vår. Det var alltså den sämsta våren i hela världen. Jo, men det var allting. Så då pratade jag med en fotograf. Och det visade sig att Göran Blom, han hade just läst en annons om en segelbåt nere i Ystad. Som han hade tänkt sig köpa. Okej, bingo, så vi åker ner till våren i Ystad om det nu finns någon. Och så försöker vi göra någonting, så kan du titta på din båt. Ja, bang. Så då åkte vi ner. Och då ringde jag till en man som heter Kjell-Åke Ståhl. Han var maratonlöpare. Och han hade vunnit en maratontävling på, alltså någonstans långt ner i söder. Bermuda eller någonstans. Och då tänkte jag, så ringde jag honom och sa att vi kommer ner och jag vill att du ska springa ut med vattnet i Ystad. Och vi ska filma dig. Och det var lite grått och lite så här. Ja, så vi ställde upp lång brännvidd så att man drog ihop det, så blev det spännande. Och man såg lite vågorna och sprang han där. Och då, men det var ju ingen vår egentligen. Men jag sa då, jag vet att jag sa då, inte Bermuda men någonting annat, liknande, Honolulu. Honolulu, sa jag. Då tänkte jag att närmare våren kan man väl inte komma. Och då satt, när han kommer springandes där. Och det är vackert faktiskt, även om det är lite grått så här. Så sa jag, Honolulu. Kjell-Åke Ståhl har vunnit maraton i Honolulu. Det är vår. Alltså, då är det vår. Att det sen inte är vår, det är strunt tillsammans. Men man måste ju så att säga leka med det. Och sen hade vi flera saker där människor gjorde olika saker. Vi hade cyklister över Ölandsbron och det ena och det andra. Men de hade inte skidkläder på sig i alla fall. Allting sånt. Så det blev våren. För det är leksamheten som är våren mer än någonting. Att det är oväntade. Och då, det fungerar. Det gör det faktiskt.
Ja, jag rycks med bara här när du pratar om det. Jag börjar känna att jag är Honolulu och att det är vår.
Nej, men de... Nej, det var faktiskt ganska roligt. Alltså. Men då... Men det är samma... Kommer det tillbaka till samma sätt. Du får inte vara skraj för. Du får bara försöka hitta på det där. Om det, som tur var snöre inte. Det var... Men i så fall hade det varit det, så hade jag bara sagt att våren är den mest opolitliga av alla årstider. Och sen har jag talat illa om våren, därför snön föll och alltid. Det gör ingenting.
Man måste rulla med slagen, man måste vara med i vad som händer.
Ja, och visst.
Var redo att improvisera.
Ja, man får inte fega.
Hur viktigt är det med improvisation i de här lägena?
Allt. Allt. Men för att improvisera måste du ha en plan. Det är självklart, men det är väldigt viktigt. Det är många som inte tänker på det, men du kan inte bara gå ut och improvisera. För det, då blir det bara rörigt. Du måste ha en plan. Och jag hade en plan. Eller jag skaffade mig en plan där för att jag kontaktade den här en flyganläggning där. Det finns alltså en stor flygflottilj. Och så frågade jag om kommer ni att flyga någonting? Ja. Jag vill filma en flygplan när det flyger. Någon start eller någonting. Ja. Och då fick jag det. Så att vi plötsligt i den här berättelsen då hade de cyklat över Ölandsbron och jag talat om det här. Och sen så klippte vi och så ser man brännaren i det här planet som startar och sticker iväg. Det är en sån här riktig rackare. Och ett jädra liv och allting pang. Och då hade vi skaffat flygbilder över Sverige. Andra bilder så att säga. Men också i svartvitt naturligtvis. Men som vi kunde använda. Så i och med att planet går upp och försvann så klippte vi. Och då kommer flygbilder av Sverige. Så mycket välkomna. Och så lite musik på det. Och då är vi plötsligt, det är våren. Alltså det är inte det att luras, men det är bara att glädja. Det är en förhoppningens tid, va? Och de då, jag vet att jag sa det att de här cyklisterna som då, jag hittade en cykelklubb och en grupp, en klunga. Jag sa, vi kommer att filma er när ni cyklar över bron. Och vad ska vi göra? Nej, ingenting annat, ni ska bara cykla över bron, ta det lugnt. Och vi filmar, vi kommer att åka med bil bakom, men vi filmar från bilen. Så åkte vi det och filmade från bilen. Och det är jävligt fina, det är fina bilder. Och det enda som enda anledningen var att jag ville liksom flytta om det. Så jag då sa att när man att cykla över bron, det är ofta du är utsatt för vinden. För cyklisterna gäller vinden, det är det viktigaste. Bron, det är ingen svårighet. Den går upp och den går ner. Men till skillnad mot vinden så tar bron slut. Och så försvann det. Och då är vi plötsligt någon annanstans. Och då kan man klippa till någonting annat. Alltså det behöver inte konstra till det. Ja, det blev vår.
Du har aldrig tänkt på att göra långfilm?
Nej.
Nej.
Nej. Men, nej. Och jag tror inte jag duger till det här, men jag ska vara ärlig. Jag tror inte. Men, och jag har stor. Jag måste säga att jag har stor respekt för de som vågar göra det och kan göra det. Och som är några som gör det på ett sånt skönt sätt. Och vi har ju väldigt bra tradition i Sverige. Egentligen. Och idag kommer ju många fler. Men det är ju självklart för att det är mycket lättare att spela in idag.
Ja, med mobiler. Det är ganska enkelt att starta. Ja. Ditt starkaste minne från livet?
Från livet?
Från livet.
Ja, men det är ju klart att det måste ju ha med familjen, eller det har med familjen att göra. Jag vet att när jag lärde min äldste son, han fick en svår sjukdom och blev förlamad. Och då kom han tillbaka och jag lärde honom åka skidor. Vi var på en skidort i Frankrike. Och han var med, han brukar alltid vara hemma annars. Han var ju 17 år. Och då Han hade inte åkt skidor, gick, han kunde inte, för det var, då var han med på den här skidorten och jag märkte att det här är ju, han är ju, han, nu har han sett allting som finns inom den här orten och i dalen också, nu måste jag göra något. Så jag sa till honom att, för jag åkte skidor med en massa andra ungdomar, vi var några familjer och, då sa jag att, nu ska du, idag på eftermiddagen, jag åker med de andra imorgon, på morgonen, jag åkte med ungarna i djupsnö och sånt där. Och då sa jag nu, efter lunch, vi säger ingenting till någon. Men jag kommer att säga att jag ska vara med dig på eftermiddagen. Och du och jag ska gå och hyra pjäxor och skidor. Och sen ska jag lära dig åka skidor, punkt till slut. Ja. Så gjorde jag det. Gjorde vi det. De såg väldigt förvånade ut, de som man kring. Men vi åkte till en övningsbana. Och vi tog tid. Alltså det var, säg att jag var på tisdagen. Onsdag, torsdag, fredag. Så, eller om det var onsdag, två dagar eller två och en halv dag tog det. Till det början man måste lära sig åka liften upp. Och först åkte han inte med. Men det var en sån här knapplift och det var lugnt. Och så åker man skidor. Och skidor är egentligen ganska lätt att lära ut. För du trycker på ena skidan, då går det åt ena hållet. Och trycker på den andra, då går det åt andra hållet. Men det är inte något, man behöver inte ta studenten egentligen för att förstå sånt där. Utan det är ju bara muskelminne och annat. Men han, jag märkte det, att det blev bättre och bättre. Han kunde, du klarar av det här, vi gör det. Så att han, snart kunde han åka liften själv och det här. Och, det är på eftermiddagen, två eftermiddagar. Och sen, och den sista dagen skulle vi alla träffas vid en lada utför en backe och solen och alltihopa. Där har med oss vin och kyckling och allihopa, ungarna och tre familjer som vi var. Och då dyker jag upp med liften med min son Petter. Och skidor. Och då, min fru visste ingenting. Så att det blev väldigt, det var väldigt stora frågetecken där. Det viktigaste för mig var att se till att Petter och jag åker upp tillsammans i den här sittliften. Jag har aldrig åkt förut. Därför att när man åker av den så många gånger så är det en sväng. Antingen till höger eller vänster. Oftast brukar det vara lite brantare. Och det är svårare att hantera. Jag vet ju inte hur snön är där heller. Och det är tjockare snö, så är det svårare för honom att svänga fortfarande och allting. Men det gick bra. Han kom ur den här hela. Däremot på backen ner till den här platsen där vi skulle sitta ute och förlusta oss. Så var det mjuk snö. Och det hade jag inte tänkt på. Och det är svårare för honom att det var preparerad. Men det var mjuk. Och då var det svårare för honom, så då föll han och då gällde det för honom att komma upp, och det ser ju alla. Och då, och min fru kom springande upp där och sa, nej, så jag, du får inte, han ska ta sig upp själv. Och det gjorde han med hjälp. Och sen åkte han ner och då sen började vi äta kyckling och dricka vin och allting sånt där. Och sen säger min yngste son, som duktig skidåkare, och de andra sa, kom nu Petter, nu åker vi. Så då försvann han och tillsammans med dem. Och en halvtimme senare så kom hela gänget ner för backen. Och han var i mitten av fältet, så att säga. Och vi satt och tittade bara. Och han, enda Johan, bara vände sig om och stack upp staven och sa, jag är pappa, sa han. Och så fortsatte han. Jag gråter än idag när jag tänker på det, för det var så in i helsike bra. Det var så in i helsike starkt. Det var som, ingenting kan vara starkare. Och jag det är det lyckligaste jag varit med om. Faktiskt.
Hur illa däran var han innan? För du sa förlamad, får man fråga vad det var som
hände? Han var ju, han litar ju på mig. Det var ju bara det. Alltså. Han litade ju på mig att det var så vi lärde oss. Och det var en häftig grej. Häftigt. Och min fru. Det var så underbart. Sen efter det åkte jag skidor med honom. Jag tog med honom på andra ställen. andra ställen och allting, men det var jättebra. Han lärde sig väldigt fint. Inte när det var riktigt svårt, mjuksnö och sånt där, det var svårare. Men allt annat klarade han hur bra som helst. Och bara det var en frigörelse. Och att vara inblandad i det var en stor händelse.
Det låter som att ni har ett starkt band i familjen.
Ja, nu just nu har vi inte så starkt med honom, för han liksom håller på med något annat. Men vi fick faktiskt mycket starkare i med det här, det kan jag säga. Men nej, men det var ingen, vi var ingen mänsklig familj, men vi var bra. Alltså det var trevligt, vi hade det bra. Sen är det möjligt att jag reste för mycket eller hade för mycket. Jag var ju tvungen att se till att vi fick i ordning på ekonomi och allting. Och min fru, han var ju en oerhörd hjälp. Hon lever tyvärr inte, men nej, för 17. Det finns ingenting att, jag går inte omkring, jag sitter inte och beklagar mig. Men jag skulle aldrig drömma om. Jag har ingen rätt att göra.
Nej. Vad är det som motiverar dig att fortsätta jobba? Nu tänker jag lite, för att jag måste tillägga det här. Du är faktiskt en inspiration av mig av den anledningen att du är den åldern du är och du fortsätter jobba.
Men jag tycker det är kul. Mm. Jag tycker det är kul. Men det är latcho. Det är roligt med, och det är roligt med allting. Det här, det är kul. Och det viktigaste med allting. Jag har suttit idag i en sändning tillsammans med Anders Sjöstrand. En ung man som kommenterar, spelat golf på hög nivå. Jag vill fortfarande, men och snart ska jag sitta med andra som är trevliga. Och vi har ju hur kul som helst. Det är roligt, är det. Och jag ser ju, det är ju lika. Här är det är ju, att kommentera då. Det är inte det att vi ska vara att äldst är bäst, utan det är ju snarare tvärtom. Äldst är egentligen sämst, för jag glömmer ju. Förstår du? Ja, jag glömmer bort från det, så dyker det upp de här namnen. Å andra sidan så vet jag att vad jag kan ge dem är en slags frigörelse. Var inte så, sitt inte och var för fyrkantiga, utan ta det som det. Vad de är, det är det bästa sättet. Och så prata inte sönder det. Och prata inte och säg bra slag när det är ett bra slag, utan gör det bara när det verkligen är en förklaring. Ta det lugnt. Bang. Och sen har vi visserligen lite olika språk. Det har vi. Alltså, men det gör ingenting. De är golfspelare. De vet om gräs och de vet om griner och de vet om motvind och de vet allt det här. Och det är jättebra. Och de ger med sig erfarenhet och de skapar därför en trygghet. Och det enda jag kan hjälpa dem med, det är ju alltså att göra dem ännu friare. Mm. Att ta det inte så allvarligt. Det är underhållning. Men det måste vara rätt. Och är det så att du inte vet om det är 200 meter dit, säg det. Det är förmodligen 200 meter, säg det istället. Alltså vi talar om det och vi har så här, och sen är vi tillsammans och det ger en trygghet. Och så, man ska också komma ihåg det att sändningarna är ju förbjudande långa.
Hur länge kan ni sitta? Golf pågår ju ett bra tag, va?
Ja, men det är Open Championship-mästerskapet nu som är nästa vecka här. Det är ju 10-15 timmar om dagen. Va? Det är långt så in i vassen.
Hur håller man klarheten i huvudet nej, men igång?
Det är ju det som är det viktiga. Att göra det. Att du inte blir... du får inte somna. Men du får heller inte prata sönder, för det går inte. Men det är ju ingen som kan sitta en hel dag och titta på det. Och du måste byta av. Och du behöver ny luft. Och det måste man ha respekt för. Och sen spelar det egentligen ingen roll hur förberedd du är, därför att du kommer inte ihåg allt i alla fall.
Hur mycket förbereder du innan?
Ja, det måste... Du måste ju gå igenom, läsa på alltihopa. Och så då har jag varit på de här platserna, så jag vet ju. Och vi behöver inte vara på plats. För vi har sett dem, vi vet det. Det är ju liksom inte något märkvärdigt med det. Men att vara på plats är ofta sämre, därför att vi får sämre sömn. Vi får in, det är svårt med mat. Det är så många människor som på samma plats, så att säga. Och vi mår inte bra av det, faktiskt. Därför är det mycket bättre att försöka göra det från Sverige, men att vi är förberedda. Vi har varit där och jag har träffat folk. Men vi vet ju vilka spelare som är där och vad de gör och vad de går för oss. Så ringer man.
Mm. Vad skrämmer dig?
Ja, det är att det händer någonting med familjen, klart. Yrken. Det får inte hända någonting. Alltså, det får inte göra det. Mm. Ja, jag är för gammal för det. Alltså, det är inte, men det är jag ju rädd för att det ska... Det vill jag inte vara med om. Mm. När du blir äldre så då... Det är så, när min fru gick bort och efteråt, jag menar, du gråter och du undrar och det ena och det andra och allting och sånt. Och vi hade många gånger... Vi försökte många gånger, vi var gifta i lång tid. Och vi försökte många gånger komma ifrån varandra, men vi lyckades inte. Trots allt älskar vi varandra. Det är inte som äktenskap, är inte lätt. Och det ska inte förskönas heller. Framförallt inte av mig. Men däremot så är sorgen fullständigt outhärdlig när det händer. Men sorgen kan du hantera. Den försvinner. Däremot så försvinner aldrig saknaden.
Nej.
Det är två andra värld. Det är en annan värld. Och det är livet. Och då kan man inte sitta. Jag beklagar mig inte. Jag bara konstaterade. Men det tog mig ett tag innan jag förstod. Vad är det för någonting som jag är... Ja, det saknar det. Det är egendomligt egentligen. Mm.
Hur har du hanterat det?
Ja, men jag har försökt leva som vidare. Alltså jag arbetar och jag skriver lite och lagar mat. Och jag bor för det mesta ensam, men ibland inte. Och det är bara att gå vidare. Mm. Kör hårt.
Jag måste fråga också, med tanke på att du sa att du inte skulle försköna äktenskap. Vad är det mest komplicerade i ett äktenskap enligt dig?
Ja, det är...
Liten fråga.
Jo, nej, men det är en... Jag tror faktiskt inte att jag kan svara på det, därför att jag kan bara svara om det som är mitt. Jag tror inte man kan... Det är ju självklart att allting, alla relationer, allting sånt, men det har ju med vänner att göra. Allting är ju respekt. Visar du inte respekt så är det ju inte, det går inte. Och det är enkla värden egentligen. Sen är det ju de personliga relationerna, så att säga, men de är ju alla individuella och mycket speciella. Så det är svårt att dra några allmänna slutsatser om det. Men det enda jag vet är just att jag vet att jag många gånger varje dag saknar. Jag skulle vilja annat. Det är klart. Men man kan ju inte gå, det går ju inte att gå omkring och grina och hålla på så där för mycket. Utan jag är, nu gäller det att gå vidare. Och det skulle hon vilja också. Så det är inte någon svårighet.
Vad gör dig glad?
Ja, det här. Eller att komma hit med en massa lustiga personer som hittar hit. Jag tycker allt sånt här är... Jag tycker det är roligt med golfspelen. Jag tycker det är roligt med de här figurerna som jag har haft mycket att göra med. Och goda vänner och Jycken. Greta heter han. Det är en West Highland Terrier. Och hon är en kolossal lycka. Och det är den andra Jycken av samma sort. Och att gå med henne... Även om hon skäller lite för mycket kanske. Men det är rena drömmen. Och du kan... Du vaknar och det första du ser är en svart nos och två svarta ögon. Och någon som viftar på svansen. Det är väl att säga välkommen till livet.
Jag hörde en, jag vet inte vem det var som sa det. Det sa han att hundar har förstått det här med relationer. För att de möter dig lycklig vid dörren varje gång när du kommer hem.
Ja, och det stämmer mer än väl. Och jag vet att därför att hunden är den absolut mest kärleksfulla varelsen som man kan tänka sig. Hon tog emot mig med öppna armar, viftande svans och hoppade och välkomnade mig av hjärtat till och med den gången jag kom hem från Beskowska skolans 100-årsjubileum. Och det står jag för.
Jag tycker det här känns som ett perfekt avslut. Vi har faktiskt suttit och pratat strax över en timme, Göran. Som jag säger, alltså du är en stor inspiration på väldigt många plan. Och jag är en av de största inspirationerna från dig, inte bara det du gör med ditt verk, utan det att du öppnar vägen för en person som mig att visa att Paul, du behöver inte liksom längta efter pension, utan du har hittat något som du brinner för och nu är det bara att köra till den dagen du går i graven. Och det är det jag vill göra. Jag älskar grejen att du liksom fortsätter jobba. Du, som du säger, jag har kul. Och det är verkligen det handlar om. Så jag har faktiskt en fråga till. Hur hittar vi det som gör oss glada i livet så att vi bara kan fortsätta att plöja på tills lampan släcks?
Du måste lära dig att tycka om dig själv. Och det är det svåraste som finns. Och är det så att du inte lyckas tycka om dig själv, vilket jag inte är riktigt säker på att göra, så måste man lära sig, tror jag, att jag måste lära mig att acceptera mig själv. Men det är förhållande. Om du gör det, då vågar du. Då vågar du vara dig själv och så kör du. För då kan du rycka på axlarna åt de här dumhjärnsarna som, för det finns alltid folk som hackar på det ena och det andra. Men det tror jag är det viktigaste. Och det innebär inte att man behöver gå omkring och vara, vad säger jag, självgod. Självgod. Det har inte med det att göra. Det har med helt andra saker att göra. Det har med integritet att göra och stolthet. Var inte rädd för att vara stolt. Jag går inte omkring och är stolt så här. Men är det så att om det kommer till en sån situation, då är jag stolt. Då flyttar jag inte. Jag flyttar inte på mig. Nej. Nej, men man kan vara artig. Det finns ingenting som, det har inte med säkra saker att göra. Men det, jag tror att man ska hålla på så ordentligt. Det är mitt råd.
Och det tackar vi jättemycket för. Göran Zachrisson, än en gång, en ära att få dela den här timmen med dig och få ha ett fantastiskt samtal. Och jag känner att jag bara sitter och suger in all inspiration och alla dina berättelser. Och jag känner mig motiverad till att bara fortsätta att jobba. Så tack så jättemycket för det.
Tack ska du ha. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.